P3, Sveriges Radio.
Välkommen hit, Cecilia Dyringer. Du är programledare för P3 Historia i vanliga fall.
Mm.
Du är ju lärare också, både historielärare och svensklärare. Har du tvingat många att läsa den här boken som vi ska prata om nu, Kallocain?
Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
Varför då?
Jo, för att det är ju inte för inte som Kallocain är ett av de verk som har valts in i den svenska kulturkanon. Se vad man vill om den, så anser nog jag att Kallocain är på romansidan Sveriges kanske bästa klassiker.
Wow.
Mm, det är inte illa.
Varför det?
Ja, men det ska du strax få höra, Emily.
Du lyssnar på P3 Klassiken. Om böckerna du borde läst, du kanske läst men glömt, eller alltid velat läsa men inte riktigt hunnit. Jag heter Emily Rosenqvist. Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Vi är ju många som har en relation till just den meningen. Och Karin Boye. Och hon förknippas ju oftast med de här, ja men som i de här raderna, de här känslorna i tonåren kanske, att hon har skildrat de här känslorna av liksom hopplöshet och spirande hopp och ambivalens och sådär.
Mm.
Men den här boken, Kallocain, som vi ska prata om, den skiljer ju sig ganska mycket från det, tyckte jag i alla fall, det som jag förknippat Karin Boye med.
Ja, den skiljer sig väldigt mycket skulle jag säga från Karin Boyes andra produktion. Men jag tycker att Karin Boye är som allra bäst när hon just skriver prosa. Hon har ju skrivit andra romaner, men den här sticker ju ut i att det är en dystopi som är en ny genre för henne. Och det är ju också en ganska ny genre överhuvudtaget när den här boken kommer ut på 1940.
Ja, precis. Alltså, man ofta tänker man ju på 1984 som en så här tidig...
George den här, Orwells.
Ja, men den skrevs ju, tror jag, 1949.
Ja, något sånt, precis.
Så att den här är ju tidigare eftersom den kom ut i början på 40-talet.
Och mellan de två romanerna finns det ju väldigt många paralleller. Mm. Man kan ju nästan tänka sig att George Orwell hade läst Kallocain. Det vet jag inte om han har gjort, men det finns ju väldigt mycket som liknar. Men det finns ju också väldigt mycket som resonerar med Karin Boyes samtid. Hur världen runt omkring henne ser ut där och då.
Ja, precis. För det är ju mitt under andra världskriget och det är Stalin-välde åt ena hållet och Hitler-välde åt andra hållet. Mm. Hela den här kalla, grå, onda, kontrollerade totalitära makterna, de finns ju väldigt, det känns väldigt nära den tiden, tycker jag, när man läser.
Ja, men precis, det där liksom avpersonaliserade samhället. Och jag tror att Karin Boye, hon hade ju rest i Sovjetunionen, men hade också rest i Nazi-Tyskland. Och jag tänker mig att de två totalitära staterna är ju inte olika varandra i sin grund idé.
Nej.
Jag tänker att det där som beskrivs i Kallocain, som ju är en sorts, ett samhälle som är helt och hållet präglat av krig, för det pågår ju hela tiden krig i Kallocains värld, men också då av en stat där ingen är till för någonting annat än för staten. Och det tänker jag är grundplattan både i nazismen och i Stalins kommunism i Sovjet, att det är, individen är inte viktig på något annat sätt än som en kugge, och alla är utbytbara upp till den högsta nivån.
Precis, för där är det...
Där sitter det stadigt. Ja.
Person.
Exakt.
Den utspelar sig ju i någon slags fiktiv framtid där vi följer då den här Leo Kall som är en kemist i kemistaden 4 i världsstaten. Och det är också de här allmänna orden. Det är opersonligt, det är världsstaten i statsapparaten. Vissa människor har knappt något namn.
Nej.
De har ett nummer.
Precis, försöksperson nummer 134.
Ja, men precis. Ja.
Vilket ju också är ganska likt när man läser den här. Om man är en ung person som har läst Hungerspelen så känner man kanske igen också strukturen i världsstaten.
Just
för
det.
Hur den ser ut i Hungerspelens värld. Där man har då distrikt. För kemistaden, där är ju alla kemister. Det är ju där man gör de kemiska experimenten. Sen finns det ju en annan stad som nämns i Kallocain som är skostaden.
Ja.
Där man tillverkar alla skor. Så att det, liksom hela samhället är uppbyggt för att det bara ska tjäna statsapparaten på olika sätt.
Och det där känner man väl också igen lite från Sovjet. Att det fanns här vissa ställen där man gjorde vänsterskor.
Precis.
Och andra högerskor.
Precis. Och praktiskt. Eller?
Men om vi pratar lite om Leo Kall. Han är ju då någon slags kemist och någon slags uppfinnare nästan. Och är ju väldigt entusiastisk över att vara på något sätt en cell i systemet.
Ja, han ger uttryck för det i alla fall.
Ja. Det han gör är att han har utvecklat ett slags sanningsserum som han vill kalla efter sig själv. Han heter Leo Kall och kallar det för kallokain.
Mm.
Han beskriver det som att det här kommer hjälpa statens rättegångar. Medlet ska tjäna vår trygghet, allas vår trygghet, statens trygghet. Och det är som att han har uppfunnit någonting som nu kommer kunna göra samhället mycket säkrare och tryggare. För att man behöver inte ha så långa utdragna rättegångar där folk sitter och ljuger. Utan nu kommer man ju veta på en gång vem som talar sanning och vem som ljuger.
Mm. Och framför allt så kan man också döma tankar.
Precis. För att det är också en del av den här idén om att människan ägs av staten. Så varför ska då inte tankarna också ägas av staten?
Ja, han är ju en väldigt duktig soldat.
Mm.
Och jag får uppfattningen av honom att han är inte så ung, han är nog strax under 40.
Mm.
Men det anspelas nästan på att han är en sån ung, att han är så ung så att han ännu inte har gått på de nitar som gör att han har förstått att det inte finns någon fullkomlig människa. Det finns ingen fullkomlig stat. Att det finns nästan någonting liksom 20-årigt över Leo Kall.
Ja, han är väldigt naiv.
Ja, han är väldigt naiv
i sin tro på det här.
Precis. Men han är ju, ska man ju också säga, hela vägen från att han själv har uppfunnit kallokainet hela vägen till slutet av romanen, så är han ju rädd för att det ska testas på honom. Så att han vet ju att han själv inte är ren. Om man tänker sig att en tanke skulle vara olaglig, så vet han att han själv är en brottsling. Men han vågar kanske inte riktigt röra vid den. Han snuddar inte vid tanken att han själv skulle hamna i försöksstolen med kallokaininjiceringsnålen.
Leo Kall, han är gift då med Linda och de har två barn. Och de bor då i någon slags underjordisk lägenhet. Mm. De flesta människor verkar bo i underjordiska lägenheter. Man måste ha särskilda tillstånd för att vistas ovan jord.
Precis.
Det är hela tiden någon slags så här störande buller och vibrationer i den lägenheten. Och de har en hushållerska som tar hand om barnen. Men de träffar typ inte. Alltså barnen är också bara en del av systemet.
Ja, de tas ju av staten när de är i 8-årsåldern. Så hamnar de liksom på barn... Ja, på utbildningsanstalten då för barn. Där de får lära sig att spränga med lekbomber. Och liksom iscensätta fältslag i vad ska man säga, krutsäkra baljor. Där de har liksom riktiga små vapen. Där de har ihjäl sina riktiga små leksakssoldater.
Just det.
Så att barnen är också bara materia i den här staten. Det är kul med den här underjordsvärlden. För man kan ju också få på recept att få så kallad friluftsbestrålning. Alltså få komma ut i friska luften och ses, få sol på nosen. Men det kallas för friluftsbestrålning.
Och det hade Linda kommer hem en dag, för han bara, du ser lite blek ut. Och hon bara, nej men jag är frisk, jag har precis varit på kontroll, men jag ska få lite friluftsbestrålning.
Då får man komma ut. Det är ju humorlöst, staten i Kallokain. Mm. På samma sätt som liksom de totalitära staterna i verkligheten var humorlösa, så är ju ingenting ju kul.
Nej.
Och världsstaten i Kallokain är nästan ännu tråkigare än vad jag tänker mig att Sovjetunionen... Alltså då menar jag inte i tortyrkamrarna, utan liksom... livet.
Själva livet.
Ja, för att där fanns det ändå någon form av så. Vi vill ha en viss typ av konst, eller man ska kunna skratta åt saker. Vi vill att våra bönder ska vara härliga och glada och liksom sjunga sånger. Här är det som att man strävar efter det gråa, det mekaniska. Ingen får dra på smilbanden, ingen får känna kärlek, ingen får känna längtan. Det är så otroligt mekaniserat och grått in i...
Men det är ändå så att man gifts inte bort, utan man träffas ändå. Han och Linda har träffats på någon så här typ föreläsningskväll som alla då som är obligatoriska, som alla måste gå på för att det är en efterföljande fest då. För där är det tänkt att man ska...
En parningsritual.
Ja, och där finns det ju liksom någon slags kort litet utrymme för någon slags förälskelse.
Mm.
Men det är ju väldigt svårt att upprätthålla någon typ av närhet eller känslomässig närhet, eftersom för det första så är deras tid helt upptagen av olika plikter gentemot samhället. Och sen är ju de också avlyssnade och också övervakade i sovrummet.
Ett polisöra och ett polisöga finns överallt. Men en av plikterna är ju att avla barn.
Mm.
Så det ska man ju känna stolt. Man vill ju stimulera sexualiteten på något sätt, så att man ska vilja då stolt avla barn framför polisörat och polisögat, så ska det här ske. Men Leo och Linda, de har ju gjort sin plikt. De har fått sina tre barn och då har ju också samlivet avtagit. Och det kanske är ett av Leo Kalls och Lindas problem.
Ja, de har ingen sexliv.
De har ingen anledning att ha sexliv längre, precis. Nej.
Leo Kall berättar ju för oss om den hela berättelsen är berättad genom honom. Och ganska tidigt i boken så förstår vi att han har på något sätt fått utökat anslag till sitt forskningsprojekt. Man ska börja ta in fler försökspersoner och han har då fått en ny chef som ska leda det här arbetet och det är Rissen.
Precis.
Och redan där då förstår vi att Rissen är en röd flagg eller någonting för Leo Kall eftersom...
Eller en halvöppen dörr kanske.
Ja, vad man nu vill se det som. Men han tycker inte om Rissen.
Nej, han är tveksam till honom. Man kan faktiskt backa ännu ett steg för att vi vet ju från början att Leo Kall sitter i fängelse. Han skriver historien från fängelset. Så att vi vet ju att det kommer gå dåligt för Leo från första början. Att hans projekt, vi vet inte vad det kommer mynna ut i, men vi vet att det kommer sluta med att han hamnar i finkan. Och det är där han då i smyg skriver den här berättelsen som han kanske tänker sig ska kunna smugglas ut eller på något sätt bevaras till eftervärlden. Men precis, när själva berättelsen börjar, då har ju Leo Kall fått ökade anslag och han får den här chefen Edo Rissen som han är väldigt skeptisk till honom. Och jag tänker mig att han är skeptisk till Rissen av flera anledningar. Dels för att han tror att hans fru Linda kanske älskar honom. Att det finns en gammal kärlekshistoria.
Ja, för han vet att de är bekanta med varandra. Ja. Och han har liksom någon slags känning kring att de har något band som inte han och Linda har med varandra.
För det är ju verkligen ett problem de har. Att de längtar nog båda efter närhet, tror jag. Både han och Linda. Men de får det inte av varandra. Utan de är liksom främlingar för varandra i hemmet. Så då går han och fantiserar ihop att Linda har den här relationen eller det här bandet till Rissen som han då aldrig kommer få med henne. Så att han är lite kanske förblindad av svartsjuka.
Mm.
Men sen tror jag också, för att Rissen är ju då hans överordnade. Han är också en statstjänare. Han är absolut ingen liksom revoltör eller provokatör.
Nej.
Men han säger ändå saker som jag tänker mig att Leo Kall inte tänker sig är rimliga. Han säger att ingen människa över 40 kan ha ett helt rent samvete. Och det utmanar ju Leo Kalls bild av den här liksom perfekta undersåten, att alla bara ska rätta sig i ledet och så blir det perfekt för världsstaten. Utan han utmanas ju av Rissen, vilket nog är ganska obekvämt för honom, tror jag.
Det kommer lite så här, lite från sidan. Och han skriver någonstans, jag vet inte om han är ironisk eller om han pratar allvar. Han vet liksom inte riktigt vad han har Rissen.
Nej, precis. Det kan komma någon liten grej som han är så... Va? Och sen var det som att man inte riktigt visste vad... Skulle han svara på det? Skulle han opponera sig mot det? För han är ju också rädd hela tiden för att Rissen ska ange honom.
Exakt.
Så att allting som Rissen säger kan ju vara ett test.
Precis. Och i det här nya... steget då med de här försökspersonerna, så det är ju lite svårt att skaffa dit försökspersoner för det första, eftersom alla är så himla glada i att ange varandra.
Alltså det finns ju som en kader av en hel yrkesgrupp som är försökspersoner. Det är deras jobb att ställa sina kroppar och sina sinnen till förfogande för då världsstaten. Och så genomför de då det där experimentet som går ut på att de ska få äkta makar att ange varandra.
Mm.
Och det är som du säger, då 9 av 10 vill ju ange varandra. De kanske är livrädda för att man inte vet om det är ett test. Jag tänker att det här är ju väldigt mycket, det här är ju efter Karin Boyes tid, men liksom DDR är ju det angiverisamhälle som jag tror är levande för ganska många som har läst historia i skolan, att man minns liksom hur barnen i DDR tubbades till att ange sina föräldrar för minsta lilla sak så att de hamnade i Stasis fängelse och att man sen kunde dra ur dem fler hemligheter som de kanske eller kanske inte hade. För man fabricerar ju saker när man befinner sig under tortyr eller utdragna förhörsformer. Men den sortens samhälle är ju världsstaten. Så att varje människa är ju hela tiden livrädd för sin nästa. För att vem som helst kan vara både förrädaren och angivaren. Så att barnen ska man vara rädd för. Man ska vara rädd för sin fru, man ska vara rädd för sin chef. Så att om du är min hustru kommer hem till mig och säger att du har bestämt för att du ska begå statsförräderi, ja, då kommer jag kanske tänka att du testar mig. Så att jag måste gå och ange dig.
Precis.
Eller att någon hör att du har sagt det till mig. Och om jag inte angivit dig så är jag skyldig till brottet. Liksom.
Precis. Och det är över hela det här samhället så är det också så här anslag. Där det är så här, lita inte på någon. Din närmaste kan vara din förrädare. Så att det är ju ett samhälle som är helt byggt på misstro.
Mm.
Och det gör ju alla väldigt ensamma i den här världen.
Men jag tycker verkligen att det löper som en röd tråd. Att det finns å ena sidan det här antitotalitära och en sorts nästan en karikatyr av en totalitär ideologi. Det är det ena i Kallocain. Det andra är ju verkligen här den lilla människans behov av närhet, av kärlek och av någonting större i livet. Som inte bara är att existera just för det där instrumentella kuggen i kugghjulet-livet. Det man gör med Kallocain är att man injicerar det i försökspersonen. Och då är det som att det liksom så här, pling, någonting händer och sen är alla spärrar borta.
Mm.
Då kommer personen att säga sina innersta tankar och den kommer att svara ärligt på frågor som ställs. Och de förväntar sig nog att man ska hitta en massa subversiva rörelser. Att man ska hitta alltså statsomstörtande verksamhet.
Ja,
att man
revolutionärer.
Precis, revolutionära rebeller som vill liksom krossa det totalitära styret. Men det man hittar är människor som drömmer om en gud. Om att få leva i naturen, att få vandra och andas frisk luft. Att få ha en gemenskap. Att få känna sig som en del av någonting som är meningsfullt. Och att våga sätta sina liv på spel för varandra. Det finns en scen där en kvinna berättar om, de är på jakt efter en sorts organisation som de tror att det är då, Kall och Rissen. De tror att de har fått någonting som, de är några revolutionärer på spåren. Men när de då prövar de här personerna under Kallocainet, då berättar en kvinna att det man gör är att man möts, man vet inte vad de andra heter, men man sjunger tillsammans. Och sen finns det en ritual där man sover med en kniv bredvid sig, medan den andra personen i den här gruppen, eller vad man ska säga, är vaken. Så att den skulle kunna ta kniven och döda dig. Men tilliten är själva liksom målet med den övningen, eller man ska säga, att man ska känna den tilliten till varandra. Att det är det människorna saknar.
Ja, och att också att när de känner den här tilliten, att de inte är rädda,
ja,
att det också blir någon slags motståndshandling.
Precis.
Eftersom hela samhället bygger på att man ska vara rädd, och så vägrar de vara rädda. Mm. Och det är egentligen hela deras idé.
Ja, precis.
Men de blir så här frustrerade då, Rissen och Kall, över att det finns ingen organisation. Så här, vilka är era ledare?
Vad håller ni på med egentligen? Ni måste styra upp där.
Och så bara, gud, och så blir det också som osäkra på, så här, är det här bara ett gäng galningar, som typ som att de är i en sekt ungefär?
Exakt.
Eller är de ett verkligt hot?
Ska de ha vård eller ska de avrättas?
Precis.
Och det är ju otroligt poetiskt.
Mm.
Att i ett sånt samhälle, man vill inte krossa det totalitära. Man vill få känna gemenskap, samhörighet och en känsla av något större. Det är någonting som är så djupt mänskligt. Och det tänker jag faktiskt präglar hela Karin Boyes författarskap.
Ja.
Det där liksom sökandet efter det roten i människan på något vis är att söka närhet, söka tillit, söka kanske inte förståelse nödvändigtvis, men att få rätten att få existera tillsammans.
Jag tänker också att det hör ju på ett sätt, man kan ju välja att tolka det så i alla fall, att det hör ju också ihop med Karin Boyes egen person.
Mm.
Alltså att hon också, alltså apropå det här med att leva i sanning, att hon tvingas under sitt liv leva i hemlighet på vissa plan, för att hon lever med kvinnor och är bisexuell. Och att, men att liksom leva i den känslan av att jag kan aldrig riktigt visa mig som den jag är.
Nej,
är ju också på något sätt hur sanningen faktiskt kan vara farlig, även om hon inte levde i en totalitär regim.
Nej, precis. Och jag tror att Karin Boye levde nog i sin krets ganska öppet med hur hon levde.
Mm.
För det var ju som att Margot Hanel då, som var den här kvinnan som hon levde med i slutet av sitt liv, de levde nog ungefär som ett äkta par i sin egen krets. Men homosexualitet är ju fortfarande kriminaliserat i Sverige vid den här tiden. Och bara, det är ju inte så många gånger som lesbiska kvinnor har lagförts för just homosexuellt sex. För det är ju det som är det olagliga, inte själva relationen.
Mm.
Men bara 3 år efter att Kallocain har, jag tror att det är 1943, så gör man ju en razzia till exempel, där lesbiska ligan avtäcks på Grev Turegatan i Stockholm. Där kvinnor lagförs för lesbisk aktivitet. Så att det är ju inte, hon kanske inte lever med ett dödshot för att hon lever i relationer med kvinnor. Men det finns ju livet blir kringskuret eftersom hennes sätt att leva är föraktat i många kretsar och det är också kriminellt.
Precis, och då tänker jag att den här motståndsrörelsen i boken påminner ju lite om de kretsarna i Stockholm kanske, där man, så här, man visste att så här, det här är ett rum av tillit, att vi förråder inte varandra i det här rummet. Eller,
så här får vi leva som de vi är.
Precis, det är något fint i det också.
Absolut.
Jag tänkte på en grej apropå det här med det här sanningsserumet. Och då tycker jag att det var så fint den här scenen med en kvinna som vägrar att förråda sin man. Mm.
Hon är en av de här försökspersonerna som då utsätts för. Hon är den ovetande i paret. Hennes man har kommit hem och berättat en lögn för henne. Han har sagt att han ska ägna sig åt spioneri av något slag. Och hon har då behållit hans förtroende. Hon har inte angivit honom. Och så plockas hon då in och hon... I förhörsrummet så fortsätter hon ju neka tills hon då får kalokainet injicerat. De är angelägna om att ställa frågan om just de här, vad var det han sa att han skulle göra? Hon säger, men det spelar väl ingen roll. Det viktiga var ju att han anförtrodde sig till mig. Jag struntade i om han skulle rita av en ritning från någon stadsbyggnad eller vad det nu var. Det skiter väl jag i. Men vi har aldrig haft den här närheten.
Nej.
Han har aldrig anförtrott sig till mig om någonting. Jag kände att vi kom varandra närmare. Och det tycker jag också är en sån här tråd som löper genom kalokain. Hur makar och kanske också föräldrar och barn inte får vara nära varandra. Och att det finns en sån längtan hos både Leo och Kall, men kanske då speciellt uttalat hos den här kvinnan då, som det enda hon vill är att få vara med sin man.
Ja, precis. Och det är också så fint för hon säger så här, jag förstår inte riktigt honom och han förstår inte riktigt mig, men vi kommer förstå.
Mm.
Bara tron på att vi kommer en dag liksom kunna förstå varandra är liksom så bärande för att hon ska vilja bara vara kvar i det och inte berätta.
Nej, precis. Sen är det ju så hjärtskärande att han då bestämmer sig för att han vill skilja sig från henne när hon då har när hon har varit en sån dålig undersåte så att hon inte har velat ange honom. Det nyper i hjärtat när man känner sig det svek som hon utsattes för, där hon liksom kände sån glädje över att hon och hennes man äntligen hade funnit varandra och så var det bara ett grymt spratt. Liksom. Och dessutom blev hon då på en potentiell statsfiende på kuppen. Ja. Den är inte rolig.
Det är ju det, att i det här samhället så är allting förbjudet.
Mm.
Så att det
och det är ju, det mesta är ju det för oss också.
Ja.
Alltså, så kan man ju läsa kalokain nästan som en metafor för att vara en människa i någon slags västvärldscivilisation. Att vi går runt och bara håller på oss själva. Vi är våra egna diktatorer.
Mm.
Och sen får vi den där lilla öppningen av att få vara fria när vi super till eller tar kalokain i det här fallet. Så kanske kan man läsa boken också som att vi är fast i vårt eget fängelse. Vi är världsstaten. Varje individ går runt och är sin egen världsstat och censurerar sig själv och tuktar sig själv och är bara en liten nyttig kugge. Alltså om jag utmanar dig nu, så här, säg vad du känner om den här situationen, Emily. Helt ärligt.
Det är ju jättejobbigt.
Hur är det just nu i livet att sitta här? Vad tycker du om mig egentligen, Emily Rosenqvist?
Ja, nej.
Jag vill inte veta.
Nej, exakt. Och för att egentligen så tycker jag att så här, även om man tänker att så här, i den här boken så har ju samhället har ju gått åt helvete på något sätt. Alltså det är en regim.
Ja, det finns ju inget samhälle nästan.
Nej men och det är som att allting som är mänskligt är utraderat på något sätt. Men i det så är det ju som att jag upplever ändå att Karin Boye förmedlar till mig en ganska positiv människosyn som i grund och botten handlar om att människor vill ha gemenskap, de vill känna kärlek, de vill känna mening i sitt liv, och det är ju, alltså det är väl liksom det optimistiska i den här boken.
Mm, exakt så tycker jag. Och jag tycker att det är en av de stora behållningarna med den här romanen, att det verkligen finns en värme och en mänsklighet som inte bara ligger och vibrerar lite under ytan, utan som också faktiskt styr huvudpersonernas agerande. För jag tänker att det är liksom Leo Kalls agerande i boken. Nog för att han då är liksom en duktig idiot i den här statens tjänst, så är han ju också, han har ju någon form av passion som driver honom. Och en stor del av den passionen är ju att han är så svartsjuk. Att han tror att Linda, hans fru, har det där intima förtroendet med rissen som han själv vill ha med sin fru. Och det gör att han drivs på i sitt, liksom, sin aversion mot rissen och sin vilja att utveckla kalokainet så att han ska kunna liksom, på något vis utradera den situation som han själv tycker att han befinner sig i. Där han tycker att han lever på något sätt i en lögn tillsammans med sin hustru. Och det tycker jag är jätteviktigt. Det är ju en ganska ful egenskap att vara så svartsjuk. Men den är ju också bottnad i någon form av kärlek.
Ja, och önskan om kärlek i alla fall.
Precis.
I takt med att de ökar de här testerna så ökar ju också paranoian. Vid något tillfälle så säger Rissen att ja, vi har gått mot allt strängare övervakning och den har inte gjort oss säkrare som vi hoppats, utan ängsligare.
Mm.
Och att han säger att så här, ju mer man, det är som med djur, att så här, tränger man in dem i något hörn så måste de slå tillbaka. Mm. Så att, han säger ju någonstans att så här, de här försöken att göra samhället tryggare gör ju bara samhället mer våldsamt och otäckt.
Det eskalerar situationen. Ja.
Men vi kämpar på.
Mm. Det... När man väl har börjat gå i en riktning så det är svårt att vända den där ångaren när man väl har fått den åt det där hållet. Ja. Det här är ju jättespännande. Det var för jag tror till några år sedan nu som det var någon som tweetade i Karin Boyes namn. Och just tweetade det där citatet ur romanen. Och den som då inte har läst Kallocain eller kanske inte har liksom är superlitterärt bildad och inte vet om Karin Boye. Det blev ju liksom en tråd av det.
Med Karin Boye.
Med Karin Boye, om, för man tänkte sig att det här handlade om idag.
Ah.
Och att det, någon började argumentera mot, någon höll med. Så att det här sätter ju lite fingret på varför den här romanen ständigt fortsätter att vara relevant i vår tid. När man kan missta innehållet för en tweet anno 2022. Liksom.
Verkligen.
Ganska spännande.
Och jag tycker det stämmer ju också väldigt bra överens om man tänker på hur samhällsutvecklingen ser ut i Kina till exempel, ja, där man ska kunna hela tiden, det ska på något sätt vara transparent hela tiden.
Precis. Och vi har polisögat i fickan,
ja,
i vår telefon hela tiden,
ja,
på något sätt. Vi har självmant köpt polisögat och polisörat och lagt den på vårt nattduksbord där hemma.
Precis.
Det blir ju liksom, alla våra säkerhetssystem kan ju alltid vändas emot oss när de är vad ska man säga, invasiva, när man, ja, liksom kan döda eller övervaka med dem.
Och det är ju det som man pratar om med AI också, ja, att så här, ja, man, AI kan verkligen förbättra säkerheten på så många sätt och sen bara, eller inte.
För vem och hur, det handlar lite om vem det är som håller i kontrollen ju, såklart,
ja,
som med alla sådana system.
I den här iven att avslöja dåliga tankar och fel tankar så vänder ju sig Kall också mot sin egen hustru till slut. Han frågar henne faktiskt först, utan att hon har sprutat in något sanningsser, men han frågar henne först om hon har en affär.
Mm, med Rissen.
Ja.
Ja, för det är ju det han vill veta. Mm. Han vill ju inte sätta dit henne
nej,
för statsfientlig verksamhet.
Nej, utan det är ju bara som att han inser att så skulle han också kunna använda det. Då skulle han kunna till slut få svar.
Ja, han blir lite besatt av det där. Så han går runt och grubblar och så där växer den där idén i hans huvud. Så då bestämmer han sig för att han ska testa kallocainet på henne. Så att han binder fast henne på natten och sprutar in kallocainet i hennes ven. Och det är som att hon vet att det händer. Hon gör nästan inte motstånd.
Nej.
Och så visar det sig att hon älskar ju inte Rissen.
Nej.
Hon har inte en relation med honom.
Men hon är heller inte så begeistrad över...
Hon är besviken över deras relation.
Ja.
Men de verkar vara besvikna på ungefär samma sätt. Och det hade de ju vetat ifall de hade talat med varandra.
Ja, men precis. Det är ju så tydligt att det är, så här, det är första gången som de överhuvudtaget pratar med varandra.
Precis.
Han får ju inte så mycket ut av det här försöket.
Nej.
Och det stoppar honom ju inte från att ange Rissen i alla fall.
Nej, precis. För han anger ju Rissen till slut. Mm. Medveten om att det här kommer sluta riktigt illa då för... Eller det riskerar att sluta illa för Rissen. Han ångrar sig. Men får sen inte ta tillbaka sin angivelse.
För han säger liksom att ja, men det här känns... Det är någonting med det här som inte känns så bra, typ. Men jag har ju makten nu.
Mm.
Och han har fått ett förtroende, liksom. Han har en relation med en polischef som också har gett honom möjligheten.
Mm.
Och det är nästan som att, alltså polischefen har sagt till honom, om du bara sätter det här tecknet på din angivelse så kommer det leda till en dödsdom.
Ja,
du behöver inte göra något mer. Och så är det, jag upplever nästan som att bara för att han kan så måste han.
Ja, alltså, men det blir som det tjeckovska geväret. Har du visat ett gevär i en scen på teatern så måste du avlossa det någon gång innan pjäsen är slut. Så det där tecknet kanske måste användas i romanen innan den är slut. Någon måste dö.
Någon måste dö, och att det är också känslan av att han är en sån karriärist på något sätt.
Mm.
Att så här, nu är jag nått till den här punkten där jag är bundis med polischefen.
Ja. Och han lyckats instifta den här nya lagen om tankebrott. Ja, sen måste kanske också Karin Boye höja Leo Kall till en viss nivå för att sen kunna straffa honom.
Mm.
För han blir ju fråntagen allt.
Mm.
Han får aldrig mer se sin fru och sitt barn, eller sina barn, han har 3 stycken. Och han blir tillfångatagen av fienden, för det blir ju ett krig till då.
Precis.
Romanen slutar med att det blir ett mycket vagt beskrivet att det blir ett krig till. Och sen så är han då fånge hos den nya universalstaten.
Precis. Det sista han skriver då är så här, alltså det finns något hopp i honom. Att han säger, det jag är och det jag har gjort, jag kanske ändå får vara med och skapa en ny värld. Liksom som att konsekvensen av det här att människor känner och tänker saker som inte är de rätta, det kanske ändå kan vara del av en ny värld. Och då känner man att det var lite hoppfullt. Kanske.
Ja, men sen kommer efterskriften.
Sen kommer efterskriften och då bara...
Efterskriften är ju censors efterskrift, som då är då en granskare som har läst den här hemliga texten som Leo Kall har skrivit och bedömer det här som så pass allmänfarligt att det inte ska få läsas av någon. Det ska hållas, jag vet inte exakt ordalydelsen, men det ska inte nå allmänheten.
Nej, det ska bara men det ska inte förstöras. Nej. För att man ska kunna ha det som ett skräckexempel på så här illa kan det gå.
Ja. Och det är väl hela Karin Boyes kanske då varning med den här boken. Hon kallade den för sin skräckroman eller sin skräck. Alltså hon var rädd för boken, beskrev hon liksom för sina vänner. Och jag vet att man har spekulerat i huruvida författandet av Kallocain påverkade henne i den förmodligen depression som hon led av, att den kanske förvärrade och var en av de sakerna som möjligtvis kan ha drivit på att hon avslutade sitt eget liv i förtid. Det vet inte jag hur mycket sanning det ligger i det, men hon var tydligen väldigt plågad av den här berättelsen. Att historien liksom skadade henne medan hon skrev den.
Det är ju liksom, när vi pratar om det är väldigt mycket mörkt som omgärdar den här boken. Och världen är ju också ganska mörk idag. Alltså, jag tyckte att det var ganska jobbigt att läsa den här boken, för att man... Det är också hur det är skrivet, att det är liksom, det finns så lite ljus och syre. Men när de bitarna kommer, som är de här lite mer nästan lyriska delarna med de här försökspersonerna som berättar om... Alltså det är också Rissen själv har såna där repliker som: jag ville så gärna tro att där fanns ett grönt djup i människan, ett hav av oskad växtkraft. Då känner man bara så här: åh, det är så starkt.
Och där finns det ju verkligen hopp.
Verkligen hopp. Men hur känner du, vad har du liksom för relation till den här boken?
Jag tycker mycket om den här boken. Jag har ju tvingat horder av elever att läsa den här boken. Och en del tycker att den är tråkig och sådär. Men jag upplever att den talar till en 17-åring även idag. Och jag tycker att det finns... Dels är det ju coolt att vi har en svensk författare som ganska tidigt i dystopins levnadshistoria slog till med det här mästerverket, som jag tycker verkligen borde ha filmatiserats flera gånger om sedan den kom ut. Så det är ju häftigt i sig. Sen är den en väldigt... Alltså det är något med det där otroligt gråa som är hela världsstaten och som man kanske kan uppfatta som Leo Kalls inre. Det är som att det är som så här stålgrå draperier som ligger för den här. Och sen så gläntar hon på dem lite då och då. Det kan komma liksom ett stycke, en mening. Och sen så kan det komma, är det stålgrått i några stycken till. Och sen så kan det vara ett helt sjok som är liksom verkligen så glimmande och gnistrande. Så att de på något sätt, den vågrörelsen mellan det hårda, karga, kalla och det poetiska, hoppfulla och djupt mänskliga. Det tycker jag är anledningen till att man ska läsa Kallocain, för att få uppleva det.
Tack Cecilia Dyringer för att du kom hit och hade läst Kallocain med mig av Karin Boye.
Tack.
Om man vill fördjupa sig lite mer i Karin Boye som person så kan man ju också faktiskt lyssna på ditt program.
Ja, Petra Historia har gjort ett avsnitt om Karin Boye som jag verkligen tycker att man ska lyssna på.
Ja, det tycker jag också. Det är jättespännande och fint berättat.
Och hjärtknipande.
Ja, så gå in och gör det. Och vill man höra mer av dig kan man också lyssna på ett annat avsnitt av Petri Klassiker som handlar om Odysseen.
En helt annan sorts berättelse.
Precis. Producent är Shukran Kavak. Och vill du lyssna på fler Petri Klassiker så gå in i appen Sveriges Radio.